Ni lyssnar nu till Tyresöradion och jag som sitter här, jag heter Katarina Johansson Nyman. Det här programmet heter Från jord och skog. Och vi har ju alla nyligen fått broschyr i brevlådan som handlar om vad vi ska göra om krisen eller kriget kommer. Och det här med krig låter ju förstås väldigt dramatiskt, men krig kan ju också vara, har vi nu fått lära oss, så kallat hybridkrig. Och för inte så länge sedan så var det ju ett väldigt stort strömavbrott i Spanien bland annat. Och det kan vara sånt som drabbar oss. Det kan vara att el slås ut, vatten eller datasystem. Och allt det här tror jag gör att vi alla känner att vi kanske skulle behöva bli lite mer självförsörjande. Och intresset för att odla verkar vara verkligen på gång här i Sverige och har varit under en bra tid, kanske sedan pandemin. Och vi har ju en väldigt låg självförsörjningsgrad vad det gäller livsmedel här i Sverige. Men man kan som sagt göra en hel del själv. Och i det här programmet så tänkte jag att vi ska prata om vad man kanske relativt enkelt och billigt eller till och med gratis kan göra för att få lite saker att stoppa i sig, stoppa i frysen eller skafferiet. Och det är kanske svårt att nå en självförsörjningsgrad, men det kan åtminstone vara saker som kan sätta lite guldkant på tillvaron. Och jag kanske är lite mer inriktad på skogen, men jag har ju sakkunskap här i studion. En person som kan nästan allt om trädgårdsodling. Välkommen hit, Lena Hjelmerus.
Tack så hemskt mycket, Katarina. Det var väldigt roligt att få komma hit. Du föreslog det här programmet redan i höstas. Och då så sa jag, det är fel årstid.
Så nu blev det.
Ja, nu är det dags.
Och Lena, du är ju en bekant röst här på radion. Du är ju en programmakare här. Du gör ju många typer av program. Men bland annat så brukar du göra program om odling, trädgårdssällskapet, Tyresö trädgårdssällskap, eller hur?
Ja, jag har suttit i styrelsen där i många år och det är en av de större föreningarna här i Tyresö. Och det är också väldigt roligt för vi har många yngre nya medlemmar och vi har också många som följer oss på Facebook. Och där kommer det ju ibland såna här frågor om att jag skulle gärna vilja odla någonting speciellt. Och man är välkommen. Vi har haft ett föredrag nu under våren som redan har varit som handlade om skogsträdgård. Men det kommer även sådana program under höst och kommande vår. Det här är ju ämnen som alltid är aktuella. Och när man träffas så är det ju ofta ett surr omkring sådana här saker.
Och ni har ju väldigt, alltså de föreläsningar som jag har varit på har varit väldigt intressanta och uppskattade. Och stort antal besökare brukar det också vara.
Ja, vi brukar ligga någonstans runt, kanske mellan 70 och 100 personer. Det är mycket för att vara på en vanlig föreläsning en kväll.
Mm, vad kul. Men du Lena, du har ju också själv en alldeles fantastisk trädgård som innehåller det mesta skulle jag vilja säga. Det är ju växthus, det är damm, det är trädgårdsland, det är lite mer skogligt. Ja, det mesta, eller hur?
Ja, jag brukar säga att en trädgård har tre faser. Det är 10 år medan man bygger upp den. Sen är det 10 år när den står liksom på sin höjdpunkt. Och nu är det nog så att min trädgård har börjat gå in i den här 10 års nedgångsfasen lite grann. Men då kommer det också saker som jag inte har väntat mig i min trädgård. Därför att nu har det vuxit upp stora träd som ger en annan miljö. Lite mer skogmiljö än vad jag hade tidigare.
Ja, vad spännande. För du odlar ju allt ifrån, du har perenner, du har fruktträd, du har blommor, du har grönsaker. Ja, du har det mesta i din trädgård, eller hur?
Ja, haddes kanske vi ska säga. Men den är en glädje och en avkoppling och jag blir väldigt lycklig när jag är i den trädgården.
Mm. Och jag har ju också haft förmånen att få besöka din trädgård flera gånger. Och man blir faktiskt lite lycklig. Jag förstår precis vad du menar. Du, när jag då började odla själv, alltså jag kom ju från en familj där man odlade och vi hade mycket grönsaker och potatis och stort trädgårdsland och allt möjligt. Men när jag själv då började så gjorde jag ju förstås misstag i början. Man går till en trädgårdshandel och så låter man sig liksom svepas med av det man ser utan att man riktigt hade tänkt, eller jag hade i alla fall inte riktigt tänkt. Och så köper man saker som man inte riktigt, man inser sen att oj, det här passar inte i min trädgård, eller oj, jaha, det ska den här typen ha jord. Vad är det största misstaget man gör, skulle du säga, när man börjar odla?
Ja, det är nog det här att man köper med ögonen och inte med förståndet. Och sen kanske också att man känner inte sin trädgård. Man vet inte riktigt hur den reagerar på vintern, om det blåser mycket, om det blir väldigt kallt i trädgården eller om den är skyddad och lummig. Många vet ju inte heller vad de har för sorts jord. Och det har ju jag verkligen fått lära mig den hårda vägen. Det var mycket jag ville ha och som jag fortfarande vill ha, men som jag faktiskt vet att jag aldrig kommer att kunna ha. Så att det beror alldeles på. Det här finns ett begrepp för det här, man brukar kalla det för ståndort. Alltså vilken växt trivs på vilken plats. Och det kan vara lite hårt att inse det. Den här fantastiska huset med den här fantastiska tomten eller sommarstugan eller även balkongens läge stämmer inte med vad jag vill och vad jag önskar.
Nej. Och jag kan ju berätta i det sammanhanget en rolig historia. Jag ville ju ha lupiner på min tomt. Nu pratar vi ett antal år tillbaka då. Innan man sa att lupiner var invasiv art. Och jag grävde upp längs landsvägarna i Värmland och flyttade till min trädgård. Jag sådde lupiner och de kanske kom upp, men sen dog de. Och idag kan man kanske säga att man ska vara glad för det. Men jag försökte verkligen år efter år få lupiner på min tomt. Men jag lyckades inte.
Nej, där var makterna goda mot dig då.
Ja, det får man kanske säga. Men du Lena, om man då ska börja odla och man vill ha några saker som man liksom inte kan misslyckas med. Vad tycker du, vad ska man satsa på? Och nu pratar vi alltså i det man kanske kan äta då.
Ja, jag tycker ju att man måste ha potatis. Sen behöver man inte ha, som jag försökte de första åren, att ha potatis som skulle räcka hela året. Utan det räcker med att ha potatis som man kan äta och ta upp under sommaren. Men just den där känslan av att skörda en egen, ny, alldeles färsk potatis som liksom kokar på nolltid. Den är speciell. Och då är det ju så att man kan mycket väl odla potatis i en lite större hink, eller det finns ju såna här halvstora tunnor man kan ha potatis i. Så det behöver inte vara några jättestora arrangemang. Man kan ha en liten pallkragelåda med potatis. Men jag kan inte klara mig utan potatis. Och då när man köper potatis, man ska köpa sett potatis, inte ta något gammalt som ligger i kylskåpet, därför att då kan man få sjukdomar som sen stannar kvar i jorden och sprider sig till andra växter. Utan man ska faktiskt lägga några kronor på att köpa certifierad sett potatis. Och då ska man köpa, man ska titta på de här förpackningarna, så kan man försöka köpa så stora potatisar som möjligt, därför att då kan man skära isär dem och då får man dubbelt så många.
Det är ju smart.
Ja. För att när man väl sätter den, då gör det ingenting om den är så att säga halv. Men den ska ha såna där ögon. Och helst ska den ju då ha legat framme i ljuset så att det har börjat växa groddar.
Men kan man dela potatisen även om det bara groddar på den ena sidan så att säga?
Ja, man kan ju skära den diagonalt.
Ja.
Och groddarna sitter ju i allmänhet i ena ändan. Sen så kan man faktiskt, om man har glömt sina sättpotatisar och de har fått såna där långa, nästan som ormar, groddar, vita långa, då kan man sätta en sån där grodd. Då får du en potatis, men då får du en bakpotatis. Och det är ett jättekul experiment om man nu har så att säga glömt sina sättpotatisar.
Mm-hmm, då får man många. Ja, för potatis, jag har en kompis som sa att det är så fantastiskt med potatis. Det är ju det kan ju vara en avkastning på 200% liksom, eller 1000%. Alltså du får ju du kan ju få 20 potatisar från en. Ja. Men du, är det alltid så enkelt då? Eller kan man drabbas av någon typ av, inte vet jag, blåmögel eller?
Ja, det finns alltså en sjukdom på potatisar. Men när man köper sånt här plomberat utsäde som det heter, då står det att de är resistenta mot potatisblåmögel till exempel. Och då tittar man ju naturligtvis på etiketten, så får man att man får en sort som är resistent och som har kanske färg och så. Som, det finns ju alla möjliga färger på potatisar som stämmer med det man vill ha.
Och alltså färsk potatis är ju så otroligt gott.
Ja, och dessutom för mig har det varit en pedagogisk effekt att barnbarnen får se hur gå ner och välja ut ett stånd och så gräva upp det och se hur potatisarna sitter alldeles proppfullt under den här gröna växten då.
Ja, har du rätt i. Ja, det är potatis. Har du något mer sånt där bra tips vad som kan vara lätt att odla?
Rabarber tycker jag man ska ha. Och rabarbern är ju, som många tycker, allra finast när den precis kommer, innan man har hunnit tröttna på den. Sen blir den ju lite tråkigare under säsongen. Men om man tar bort blomknopparna och sen hela tiden försöker att plocka de allra spädaste skälkarna, så kan man ha fin rabarber länge. Och jag brukar plocka direkt på våren och frysa in. För då har jag ju också färdigskuren rabarber. Sen, och den behöver man inte förvälla, utan det är bara att skära sönder den i bitar och frysa in.
Mm. Vad gör du på rabarber? Är det rabarberkakor eller gör du också annat?
Ja, det är väl framförallt rabarberpaj.
Mm. Rabarbersaft kan vara gott också, ja, faktiskt. Mm.
Det har jag gjort, men det var länge sedan.
Mm. Men du, rabarbern, för jag menar nu, vi bor ju i Tyresö. Och många av oss har ju problem med rådjur, inte minst. Sen finns det ju många andra skadedjur också. Sniglar och kolmaskar och annat. Men rådjuren gillar inte rabarber,
nej,
eller hur?
Det är för surt för dem. Och de gillar inte varken smak eller lukt. Jag har aldrig haft rådjur som har ätit rabarber. Däremot har de ju ätit mycket annat.
Mm. Ja, det var bra tips. Ja, har du något mer sen då?
Ja, alltså, ja, man kan ju diskutera det här med sallad. Det är roligt också, precis som att gå ut och plocka potatis, att plocka sallad. Men det är ju lite pyssligt att hålla på och så frön. Och kanske något jag brukar göra, det är när man köper sallad i kruka och själv har ätit upp det, så tar jag det som krukan och sätter ut det som har liksom en gång gett sallad. För sallad brukar komma tillbaka. Halvätna. Istället för att slänga det i soppåsen så kan jag sätta ut dem där.
Ja, men det är ett bra tips.
Och
ja.
Sen är det också så att sallad vill inte ha för varmt. Så att det är den sallad som man köper på våren i affärerna, den sätter man ut en direkt, eller om man sår direkt så kan man råka ut för att den går upp i blom på en gång. Men sätter man ut på det här sättet så kan man få fin sallad längre under säsongen också.
Mm. Du, en annan sak som jag tycker om att odla, det är ju också kryddor.
Ja.
Det tycker jag är lite, ganska tacksamt faktiskt.
Det är ju så enkelt. Och det är ju också sånt där som sätter lite, vad ska jag säga, roligt.
Ja, verkligen.
Mynta, ett tag hade jag en samla på myntaperiod. Den har jag övergett nu, för myntan lever sitt eget liv. Men en eller två sorters myntor kan vara roligt att ha. Och där kan man torka myntan så att man har hela året. Och lite söndersmulad torkad mynta ger fantastisk smak även flera år efteråt.
Mm. Ja, jag brukar ofta göra myntate faktiskt om jag har lite förkylning och sådär på gång. Det är jättebra. Ja, och min mynta, den växer som skrutt. Alltså den kan växa hur mycket. Den är nästan lite ogräsaktig, men jag är jätteglad för det.
Det finns många fantastiska myntor. Man chokladmynta, jordgubbsmynta, citronmynta, alltså det är äppelmyntan är väldigt fin, den har stora ludna blad. Men sen vanlig mynta är ju vanlig grönmynta. Marokkansk mynta är väl kanske det vanligaste.
Mm. Oregano växer ju också väldigt bra.
Ja, och det har jag också, det har jag lite här och där i rabatterna. Det har nog bara blivit så. Och där har jag både den vanliga oreganon och jag har även lite gammal mejram. Och sen så finns det både röd och vit oregano. Eller kungsmynta kallar man ju det ibland också för.
Mm.
Det finns mycket man kan använda som att liksom spetsa lite med. Ja, grönkål tycker jag också. Det är också en sån där sak som tar... Visst, det behövs lite pyssel i början, i synnerhet om man ska dra upp plantorna själv. Men det finns ju färdiga plantor att köpa. Och sen så har man lite tur och det är skyddat och inte får några som andra som vill äta upp den. Man får kanske hänga in den lite grann. Då kan man ju ha grönkål ända till nu, till våren. Alltså den står ju hela vintern. Och ibland kan det vara fantastiskt just att se de här gamla. De kommer ju sen blomma, men innan något annat hinner sätta fart så kanske man har lite grönkål kvar från förra året.
Men du, grönkål, kolmaskarna, ger inte de sig på det?
Jo, eller hur? Det gör de. Och det får man ju, har man kol, då får man ju ha skyddat hela tiden.
Och det med något sån här
fiberduk.
Fiberduk, ja.
Ja.
Mm. Just det. Har du något annat där som du vill tipsa på den här listan?
Ja, du... Ja, gurka är ju så dyrt nu. Och det är ganska lätt att odla gurka. Det som är populärt just i år, 2025, det är gurkgardiner inomhus. Gurka vill ju ha lite varmare än tomater. Och det är svårt att ha växthustomater och gurka i samma växthus. Därför att de har olika krav. Då kan man ju till exempel, om man inte vill ha... tomater i växthus utan vill ha tomater på friland, så kan man ju ha kanske också sin gurka inomhus med en gurkgardin. Och det finns också sorter nu som man kan ha odla på en slags pyramid i sin trädgård på höjden, alltså så att de inte ligger och kryper ner i jorden.
Vad spännande.
Så det kommer väldigt mycket nytt.
Ja.
Ja. Och det är roliga. Och det är ofta ganska små gurkor. Men de är... smakrika.
Mm. Ja, jag gillar ju att odla tomater. Det tycker jag är tacksamt. Det tycker jag alltid blir faktiskt.
Och det kan man ju göra på en balkong. Och det kan man ju göra om man har en väldigt liten trädgård. Så kan man ju ha en murarhink med lite tomater. Och tomater är ju så tacksamt. En planta kan ju, beroende på sort då, ge massor med tomater. Och det finns... Jag vet inte, det finns ju hundra, kanske tusentals tomatsorter. Och vissa sorter finns ju inte i handeln, utan det är ju sånt som vi i trädgårdssällskapet byter frön. Och det brukar vi ha fröbyten i januari. Och sen så kommer vi på våra marknader alltid också ha plantor som man kan dela med, så man kan byta plantor och sådana här saker.
Nackdel med tomat är väl att det kräver ganska mycket vatten, va?
Ja, tomater är törstiga.
Mm.
Men sen beror det också lite grann då på hur man bäddar i den här krukan där man har dem. Man kan ju åstadkomma ett vattenfråd i botten beroende lite på hur man väljer att ha det.
Mm, och lägga på till exempel gräsklipp och sådär som gör att det inte avdunstar.
Ja,
och så.
Tomater vill bli lite ompysslade.
Just det. Mm. Och det är ju samma sak där som det här som vi pratade om potatis. Att egna tomater, de smakar ju himmelskt. Det finns ju inte uppbringa i en butik. Nej. Egenodlad tomat, den är ju så god.
Och ja, tomater kan man ju också ganska lätt spara. Det finns ju olika sätt att ha kvar dem som man har tomater under hela. Vår talman och hans fru är tydligen tomatfantaster och har tomater, alla sorters tomater. Det kan bli lite passion över det här med tomatodling också. Just därför att det är så roligt med randiga tomater och gröna tomater. Och lila tomater och gula tomater och små tomater och stora tomater.
Man ser ju bilder ibland och det ser ju alldeles förföriskt ut med de här olika kulörerna och varianterna.
Jo, det är det också.
Ja. Men du, Lena, det finns ju också saker som är, ja, gratis får man väl lov att säga, som finns ute i vår natur. Men det är klart att man ska ju tänka på vissa saker då, vad det gäller till exempel det här med allemansrätten och vad som inbegriper det. Hur funkar det? Vad får man plocka och vad får man inte plocka?
Ja, i Sverige så får vi ju i princip röra oss i skog och mark fritt. Vi får även gå på mark som tillhör andra människor. Och vi får också en natt övernatta på mark som tillhör andra människor. Men man bör ju naturligtvis prata med markägaren om det är så att man vill slå upp ett tält. Men sen har vi ju då naturreservat och här i Tyresö har vi också vår stora nationalpark. Och i sådana områden, där får man inte plocka hur som helst. Annars får vi ju plocka både bär och svamp. Och det finns mycket olika sorters bär man kan plocka. Lingon och blåbär, det känner ju nog alla till, och smultron. Sen finns det ju odon som går att äta. Och är man ute och fjällvandrar så finns det kråkbär. Och det finns, när jag var nyinflyttad där vi har vårt land, då plockade jag något som heter stenbär. De är lite lustiga för det är bara ett bär på varje planta. Men de var lite spännande att ha som dryga ut med innan andra bär liksom kom till.
Och vad är det för bär då? Stenbär? Hur?
Ja, det är ett rött bär. Och det växer alltså som ett ensamt bär. Men det är en stor kärna inuti. Det är därför det kallas som stenbär. Så det är inte så mycket fruktkött på det. Men det kan sätta lite piff på saker och ting. Och det är ätbart. Det man ska, när man utplockar så här, så ska man vara lite noga med att ta reda på vad som är ätbart och inte ätbart. Och man får ju inte förväxla till exempel ett stenbär med röda liljekonvaljbär. För de är ju jättegiftiga. Så man måste ju veta vad det är man plockar. Sen har jag plockat häggmispel. Förra året var ett fantastiskt häggmispelår. Och det är en buske som finns på ganska många gamla tomter. Och det är sånt som fåglarna sprider. Så det kan man titta sig runt omkring, så kan man nog alltid hitta. Fågelbär kallar man ju såna här vildkörsbär. Och det var också ett år, förra året, som var fantastiskt. Där behöver man ju då en frys för att spara. Slån är många som äter. De ska också egentligen frysas, precis som rönnbär innan. Annars blir de ganska lite bittra. Men både rönnbär och slånbär kan man ju göra både marmelader och saft på. Och ha i frysen.
Ja, och det här med blåbär tycker jag ju är alldeles fantastiskt. Jag plockar ju väldigt mycket blåbär varje år. Och det är faktiskt så att hela 17% av Sveriges yta utgörs av blåbärsris. Kan du tänka dig? Nästan en femtedel. Så blåbär är det normalt gott om. Och där kan vi ju säga att man kan ju tänka sig, vissa år är det ju, det är för torrt, det finns inga blåbär. Eller också var det var kallt så blommorna frös och det blev inga blåbär på grund av det. Men då tycker jag att då ska man bege sig lite längre bort eller någon annanstans. För att ofta kan man hitta blåbär till exempel i skrevor där det kanske har varit lite fuktigare eller lite mer skyddat. Så att blåbär finns alltid, men man kanske måste ge sig iväg lite längre bort. Och jag plockar ju, alltså jag har ju blåbär i min yoghurt varje morgon. Men jag har jättemycket blåbär. Jag har ett ställe, en kompis som har ett ställe utanför Strängnäs. Och där dit jag åker varje år. Då sitter vi en halv dag ute i skogen och så plockar jag, ja, vad det nu blir, 10 liter blåbär. Och då har jag, och det är så himla gott. Och gratis.
Ja, lingon är ju många som plockar med en lingonplockare. Blåbär är lite svårare att plocka med en plockare. Men det är roligt att plocka blåbär. Och så kommer man hem med alldeles lila händer och lila mun. Ja.
Ja. Och sen tänker jag också en annan sak som jag tycker att man stöter på ibland som man kan plocka. Det är ju att man kan hitta björnbär också. Och det är ofta gammal odlingsbygd. Det kan växa längs vägar eller stigar eller någonstans där det kanske finns något, har varit något gammalt torp eller sådär. Så stöter man på björnbär. Det är också jättegott att plocka.
Ja, de är ju, när de växer ut i utanför trädgårdarna, så är de ju oftast taggiga.
Otroligt taggiga, ja, kan de vara.
Om man har en trädgård och vill odla björnbär, då tycker jag man ska köpa taggfria sorter. De är ju framtagna med en taggig mamma, så att säga. Så de kan slå över och gå tillbaka till det taggiga. Men för det mesta så är de stora, och de är lite senare kanske än de taggiga vilda björnbären. Havtorn är ju det gula bäret som finns i där det ska vara lite blåsigt och lite saltstänkt. Jag begick misstaget att plantera havtorn i min lerjord, och det har blivit träd som sprider sig fruktansvärt, så det var ett misstag.
Men du får bär?
Ja, väldigt lite.
Aha.
De ägnar sig mer åt att växa, för de tycker det är så mysig, mullig, god jord.
För havtorn växer väl gärna längs kuster och sådär, ja. Vill ha lite sandigt, va?
De vill ha salt, och de vill ha blåsigt, och de vill ha mager jord. Så det där vi började med, lite ståndort. Jag skulle inte planterat havtorn, nej.
Nej, nu vet du det.
Ja.
Men du, när man är ute i naturen då och kanske hittar något som man vill plocka, eller som man tänker det här kanske går att äta. Det finns ju en risk att det inte går att äta, att det kan vara giftigt.
Ja, och där ska man vara väldigt uppmärksam. Och i synnerhet om man börjar på med olika typer av blad och rötter. Det finns ju en gammal kunskap om olika rötter som vi har ju ätit i tusentals år. Men vi har ju inte den kunskapen längre. Och är man det minsta tveksam, så ska man avstå. För en del av de här, det som kanske man har hört talas om eller någonting, de har ibland, vad ska jag säga, liknande, tvillingliknande. Jag tror alla har sett de här stora jättelokorna, björnlokorna, där man nu har svårt att utrota dem. Och så finns det fantastiskt vackra, stora växter som påminner lite grann om dem, men som har helt andra kvaliteter. Och då tänker jag på kvanne till exempel. Man måste veta vad det är för någonting.
Kan man äta kvanne?
Kvanne kan man äta allt på.
Mm.
Kvanne kan man äta roten, skälken och fröna. Precis allt. Det är ju en växt som egentligen kommer uppifrån samerna. Men den visar sig att den funkar alldeles utmärkt över hela Sverige.
Mm. Men du, det finns ju massa ogräs som vi kallar det för, som man kan äta.
Ja.
Berätta.
Ja, vem har väl inte försökt utrota sin kirskål?
Till exempel.
och ska man äta kirskål, då ska man väl göra det ganska tidigt på året, mest det fortfarande är småblad. Eller så får man leta rätt på de nya blad. Det kommer ju nya blad och plantor hela tiden, men man tar de som är spädast. Och det går att äta upp sin kirskål, det gör det ju. Sen tröttnar man ju lite på kirskålen. Men det som annars är, det är ju nässlorna. Och jag glömmer ju aldrig när grannfrun och jag första året för 40, nästan 50 år sedan på landet upptäckte att vi hade en liten nässla. Och så sa vi, åh, vi har nässlor. Inte fullt lika roligt i förra året när jag rensade bort 30 säckar med nässlor. Så att men nässlor... Nässlor är fantastiska, och de hör ju till det här, om vi nu återgår till det du börjar med, beredskaps. Det är ju något som man kan torka. Det är den mest näringsrika växten jag tror vi har. Och den är lätt att torka, och sen kan man smula sönder den till ett pulver och blanda i deg. Och det var ju sånt här man gjorde under krigsåren. Man kan ha nässlar i nästan allting. Och det är också ett fantastiskt gödningsämne för andra växter. Man behöver inte hålla på att köpa konstgödsel, utan man kan göra olika gödselmedel på vallört och nässlor, och det funkar alldeles utmärkt.
Mm. Och jag tänker ju med såna här saker, för jag har ju också prövat att plocka kirskål, och det, som du säger, man kanske tröttnar på det. Det är lite speciellt, men man kan ju använda det här och späda ut med, om man till exempel ska göra en pesto, så kan man ju ha olika saker i. Förutom då basilika kan man ju ha i lite såna här olika saker. Så att det är, och maskrosblad kan man ju plocka.
Maskrosor är ju fantastiska. Jag odlade ju maskrosor för mina bins skull, men det går ju att göra allt möjligt. Många känner ju till maskrosvinet då, och man kan äta blomknopparna, man kan äta bladen. Det går att göra saker av rötterna också, men det kanske är lite onödigt. När man pratar om rötter så ska man ju också komma ihåg att gräver du upp en rot av någonting, då tar du ju bort plantan. Så att det är väl, då kommer det ingen maskros nästa år.
Nej, precis. Så kan det vara. Ja, men sen då, om vi ska bege oss ut i skogen. Och jag är ju en fantast, alltså det är ju min stora lycka att få plocka svamp. Jag älskar ju att plocka svamp. Och först ut brukar ju vara de, ja, om vi bortser från murklorna som jag numera inte plockar och inte äter, till min stora sorg, för att jag älskar egentligen murklor, men även om man förväller murklor så kan det alltså vara giftigt, så man ska inte äta murklor. Men sen då, så redan i juli så kan då alltså de gula kantarellerna komma, sommarkantarellerna. Och ofta så är det många som undrar, var hittar man kantareller? Och när man läser så står det att man ofta hittar det i blandskog. Det vill säga lite gran och kanske lite björk och lite hassel och vad det nu kan vara. Men jag skulle nog säga att man kan hitta kantareller lite var som faktiskt. De kan växa i mossan, de kan växa i blåbärsris. Stigkantareller kanske många har hört talas om. Växer gärna längs stigar, inte minst de första som kommer då tidigt på sommaren. Sen andra svampar som jag också gärna plockar, det är ju trumpetsvamp och svart trumpetsvamp. Och hittar man det så hittar man ofta väldigt stora mängder. Nackdelen med trumpetsvamp, det är att de kommer inte varje år, utan de kanske kommer varannat eller var tredje år på de ställena som de kommer på. Men det är väldigt gott, och det här kan man ju också torka. Så det är lätt att förvara. Ja, och svart trumpetsvamp, de växer ju ofta där det är, ja, nästan lite jordigt. Det kan ligga lite gamla löv under granar. De är inte så lätta att upptäcka. Men har man väl upptäckt några så ser man flera. För att marken kan se ut nästan likadant som svamparna. Ja, och så finns det då den brandgula trumpetsvampen också. Och den är ju väldigt lätt att förväxla med trattkantareller. Men det gör ju liksom ingenting, för att de är ju ätbara och goda båda två. Skillnaden är att brandgul trumpetsvamp, den är lite mera, ja, vad ska man säga, brandgul, lite ljusare på undersidan. Och den växer ofta där det är fuktigt, kanske vid någon kärrkant eller så. Och sen har vi ju då Karl-Johan-svampen, och den är ju lite, kanske lite underskattad av oss här i Sverige. Italienarna älskar ju Karl-Johan, de tycker ju det är en riktig delikatessvamp. Tyvärr är det ju så att stora Karl-Johan blir ofta fulla med mask. Men om man hittar de här mindre så är det väldigt gott att göra en, till exempel en risotto med Karl-Johan. Det är ju riktigt gott. Eller varför inte skiva tunt och göra en carpaccio med lite olivolja och parmesanost. Lite senare då på hösten så kommer ju ofta trattkantarellerna då. Och hittar man det så hittar man ofta väldigt mycket. Men det är lite olika år det där, skulle jag nog vilja säga. Men ofta så finns det väl någonting varje höst. Men allting det här är ju förstås beroende av hur mycket det regnar. Och jag tror de flesta av oss kommer ihåg sommaren för 2 år sedan när det regnade så himla mycket i maj. Det blev ju en fantastisk svampsommar då. Det man ju absolut måste tänka på när man plockar svamp, det är ju att man måste vara 100% säker på att det är ätlig svamp så att man inte stoppar i sig något giftigt. Men de vanligaste sorterna, de brukar vara ganska svåra att förväxla. Vad det gäller kantareller så finns det ju något som kallas för falsk kantarell eller narrkantarell tror jag också kallas för. Men om man skulle få i sig en sån så är den faktiskt inte, den är ju inte giftig, det är bara att den är ganska smaklös och fadd. Men som sagt var jätteviktigt att man tänker på det. Och jag kan ju berätta att jag på min tomt så har jag vita svampar som kommer upp varje år. Och jag är väl till 99% säker på att det är champinjoner, men jag törs ändå inte äta utav dem. Jag plockar inte utav dem. Trots att de luktar gott och att de är lite rosa och ja, under vad det gäller skiblingarna. Men nej, jag plockar ändå inte utav dem. Så att man måste vara helt hundra säker på att det inte är något giftigt som man plockar. Men när man ska ut i skogen då och plocka svamp eller bär, då vill jag skicka med det här tipset att använda sig av Naturkartan, den här appen. Har du den nedladdad, Lena?
Inte just nu, nej. Jag har inte varit så mycket ute i skogen på sista åren. Men det är ju viktigt att veta var man är någonstans. Ja. För det är väldigt lätt att gå vilse. Och jag, där jag har då min trädgård i fritidshuset, där är det så kallade sprickdalar. Hos mig så är det tre sprickdalar parallella. Och det har hänt mig ett antal gånger att jag har gått i den ena och så plötsligt har jag hamnat i den andra eller den tredje. Och det där är väldigt irriterande. När man plötsligt, man tycker det ser likadant ut fast det är nästa sprickdal. Så det är lätt att gå fel.
Ja, precis.
Och i synnerhet om man går och letar svamp där man liksom har blicken ner i backen och inte riktigt ser var man är på väg någonstans.
Nej, och jag kan säga att för ett antal år sedan, det här var alltså innan den här appen fanns och innan man hade mobiler med GPS och sådär. Då gick jag faktiskt vilse i skogen och det var ingen rolig upplevelse. Det var på hösten, det var, började skymma. Jag hade visserligen bra kläder på mig, men, och då ringde jag till min dåvarande man och så kunde jag beskriva var jag var. Och då kunde han få fram en karta och så sa han så här: om du bara kan hålla rak kurs oavsett riktning så kommer du fram till en väg eller en stig, men försök då gå rakt. Och det var ju det som var trixet. Så att så småningom så kom jag faktiskt fram till en skogsväg och då kunde jag hitta tillbaks. Men jag kan säga paniken som man känner om man är på väg att gå vilse, den är inte kul. Så jag vill verkligen säga så här att även om man har med sig en mobil, även om man har sin naturkarta nedladdad i sin app, ha alltid med en kompass när man är ute och plockar svamp eller bär. För att rätt som det så har man inte täckning eller det är så att mobilen blir urladdad. Då kan det vara bra att ha den där kompassen och så kanske man har koll på att okej, går jag rakt västerut då kommer jag så småningom fram till en väg. Så att det är jättebra för det är väldigt svårt att gå rakt i skogen kan jag säga. Det är lätt att man virrar omkring. Och sen har jag också slutligen ett annat tips när man är ute och plockar svamp och det är att man ska ha matsäck med sig tycker jag. Sitt underlag och en matsäck. Ha någonting att dricka. Något lite grann att fylla på energin med. Och också ett tips som jag fick lära mig. Jag tror att det var någon scout någon gång som sa att man ska alltid ha lite grann av matsäcken med sig hem. Därför att det är det där på slutet som man vet inte vad som kan hända. Det kan vara att man trillar och gör sig illa. Att man kan behöva det där allra sista, den där energikicken. Och jag har alltid med mig en kexchoklad, kan jag säga, i min ryggsäck. Och jag har också en i bilen, för att ofta åker jag ju iväg med bilen någonstans när jag ska plocka svamp. Och det är väldigt skönt då när man äntligen kommer fram och så hittar man den där kexchokladen i bilen. Man är helt slut och varit ute flera timmar i skogen. Så att det är bra att se till att man har med sig lite proviant. Ja, Lena. Då har vi kanske klarat av en del i alla fall. Egentligen kan man prata hur mycket som helst om det här. Det finns väldigt mycket man kan ge tips om. Eller hur?
Ja, och det finns ganska mycket att hitta på nätet. Både om ätbara saker i en trädgård, en trädgårdsodling. Sen kanske man inte alltid vill äta upp sina blommor, men man kan ha dem och dekorera lite med i maten. Och det finns, som sagt, det finns många spännande växter. Folk brukar skratta åt mig, jag har väldigt mycket såna här, hosta heter det på latin, men funkia är det, stora blad. Och när man har haft det då, som jag i väldigt många år och väldigt mycket, då kommer de på fel ställen. Och då kan man, precis när de börjar komma upp, när de ser ut som ett finger bara, innan bladen har börjat veckla ut sig, då kan man faktiskt äta dem som sparris, och de är jättegoda.
Åh, vad smarrigt.
Men då får man ju ingen planta sen.
Nej, precis. Men du, jag tänkte att vi ska avsluta här, Lena. För att det är ju ändå så här att det är ju många som inte har möjlighet till att odla själv. Man kanske vare sig har en villatomt eller ett sommarställe eller så. Men man kan ju faktiskt fråga grannar. Eller man kanske går förbi en tomt där man ser att oj, vad mycket äpplen de har. Eller hur?
Ja, visst. Och folk är ju i allmänhet väldigt... trädgårdsmänniskor är glada att kunna visa sin trädgård och dela med sig. Och i synnerhet då frukt som kanske bara annars förfaller. Det var ju ett sånt här otroligt äppelår 2024. Så förmodligen blir det inte lika mycket äpplen i år. För träden behöver hämta sig emellan. Men... det finns ju andra saker som kanske någon har lite för mycket av, typ rabarber då, och vill dela med sig av. Så att jag tror att längtar man efter någonting så kan man ju fråga. Man kan byta tjänster också. Det finns alla möjliga sätt.
Ja.
Sen är det ju som sagt att trädgårdar ser ju olika ut. Och det finns ju trädgårdar av så många olika slag. Och har man ingen trädgård alls, så kan man ju också höra med sin kommun. Den kommun där vi bor, i Tyresö kommun, här har man både odlingslotter på flera ställen, och det finns också koloniförening, och det finns många koloniföreningar i närheten i närområdet. Man kan stå på kö. Det kanske finns någon som är färdig med sin kolonistuga, och det går att få tag på ett ställe att odla på. Det går det nästan alltid.
Ja, och även alltså, hyreshus, bostadsrättsföreningar har ju ofta lite, eller kan tänka sig att man kan få ställa upp lite pallkragar på innergården. Så att det är ofta inte omöjligt.
Nej.
Mm. Du Lena, avslutningsvis då, vi ska bara hänvisa då till det eminenta trädgårdssällskapet där du ju faktiskt sitter också i styrelsen. Om man vill komma i kontakt med, det finns någon hemsida, visst är det så?
Ja, man letar på Tyresö trädgårdssällskap, och vi finns en Facebook-sida och det finns också en hemsida. Och man kan komma på några av våra föredrag, och där brukar vi alltid ha ett material om man vill bli informerar om föreningen om man vill bli medlem i föreningen. Skillnaden mellan att vara medlem och inte medlem, det är ju då att man får en del förmåner. Och man får lite billigare inträde på föreläsningarna. Men även medlemmarna betalar för att få komma och lyssna på olika föreläsare. Sen har vi en bussresa varje år. Den är 2025 är den fulltecknad. Men det kommer ett intressant program för hösten. Och det ja, det händer hela tiden saker.
Mm. Ja, jättespännande. Ja, det här var lite grann då vad man kanske kan, hur man kan göra om man vill fylla sin mage och sin frys och sina skafferier med lite olika saker som ju faktiskt finns här runt omkring oss i vår vackra natur och i våra trädgårdar. Tack så mycket för att du ville komma hit, Lena Hjelmerus.
Och det är roligt att få göra det här programmet som vi har pratat om så länge.
Ja, precis. Och jag som sitter här, jag heter alltså Katarina Johansson Nyman, och ni har lyssnat till Tyresö Radio.
Det var vikingen i mig, inte jag.
Varje söndag istället för att vila, så tar vi turen till naturen. Det kan ju ej göra annat än detsamma. Om vi äter i skogen eller det här, låt oss gå när det får regna, va?
Okej, är alla med? Låt se. Povel, Bibi, Folke, Evert, John, Tyra, pappa, mamma, far och Emil,
Hansi. Snälla Oskar, du kan inte räkna upp allihopa. Låt oss gå.
Ja. Fast inte har glömt om det bara. Fick du med det kyckling, kyckling, kyckling. Fick du med det sallad, sallad, sallad. Fick du med det sparris, sparris, sparris. Fick du med det gurka lika så.
Låt se. Kyckling, sallad, sparris, gurka. Det ska Oskar i sin burka.
Näset på nu, Oskar.
Ut i skogen ska vi gå. Jäx och gäps och ränsel på. Vi är söndag, söndag, syndar i små.
Ut och gå.
Ja, Bibi, ta till lunch, va?
Förlåt, det var så skojigt.
Sedan tidigt har mamma fixat lunchen. Rostad kyckling.